En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Montesquieu har spelat en större roll rent intellektuellt än vad Voltaire gjorde. Men samtidigt måste man ju ge Voltaire erkänslan för att man kan nästan inte tänka sig upplysningen utan Voltaire. Han blev för samtiden och för eftervärlden med sin kvickhet, sina satirer, sina journalistiskt utformade polemiska skrifter. Han blev ikonen.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Upplysningen kännetecknades av en radikal förändring i hur människor tänkte och förstod världen omkring dem. Från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet var en tid då vetenskap, rationalitet och frihet från religiöst och politiskt förtryck kom i förgrunden. Begrepp som yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati, maktdelning, likhet inför lagen, rättssäkerhet, frihandel, antikolonialism fick kraft under upplysningen. I Frankrike och Amerika kom idén att omvandlas till revolutioner. Gunnar Petri är författare och doktor i juridik. Han är aktuell med boken Upplysningen, en essä om dess beskaffenhet, nytta och nödvändighet för samhället. Välkommen.
Tack ska du ha.
Titeln där, den sticker ut på något sätt.
Ja, den är ju lånad från en upplysningsförfattare som gjorde ett försök att i sin samtid sammanfatta vad upplysningen var. Men den säger ganska mycket om mitt syfte med boken. Den är ju som lyssnaren märker på en gång lite värdeladdad, för att om man skriver en bok om dess beskaffenhet så handlar det om vad det var. Det kan vara neutralt, va? Mm. Men dess nytta för samhället, det är ju uppenbart att man då tycker att den är nyttig för samhället. Så att det är en värdeladdad beskrivning, men den har en historisk kontext kan man säga.
Det är en väldigt fin liten bok måste jag säga. Den är ju ganska kort, vilket jag då som måste läsa väldigt mycket böcker är väldigt tacksam för faktiskt. Men jag tycker ändå att du fångar upplysningen på ett berömvärt sätt måste jag säga. De grundläggande tankarna och de grundläggande filosoferna. Men upplysningen, det sker ju från i mitten på 1700-talet framåt till slutet på 1700-talet. Eller vad skulle du säga? Det där diskuteras ju lite.
Ja, alltså det är godtyckligt vad man vill dra för gränser, men jag skulle säga att upplysningen har sina rötter i det sena 1600-talet och dess vetenskapliga revolution. När Newton och Galilei och andra på allvar började öppna mänsklighetens ögon för sammanhang i världen som de aldrig hade haft en aning om. Och som dessutom helt och hållet stred mot den bild som kyrkan predikade. Då uppstod en spänning. Och man kan säga att upplysningens hela drivkraft framåt är konflikten mellan kyrka och stat å ena sidan. Maktstrukturer baserade på religion och vetenskapliga framsteg och den andra. Och i det spänningsfältet växer upplysningen fram. Och då kan man börja med att säga att ja, men det är ju slutet på 1600-talet med Locke och Newton. Eller man kan säga att det är början av 1700-talet med Montesquieu och Voltaire. Eller det är mitten av 1700-talet. Eller till och med slutet av 1700-talet med den radikala upplysningen.
Men det är till sin natur så är det en reaktion på kyrkan och på kyrkans dogmatik och sånt.
Ja, det kan man ju säga. Alltså man måste ju ha klart för sig att vid sekelskiftet 1700 så styrdes ju hela Europa, inklusive dess kolonialvälden, av despoter. Av enväldiga monarker med Guds nåde sammanflätade med kyrkan, protestantiska eller katolska. Och denna struktur bildade en järntriangel, alltså religion, kyrka, stat, som var repressiv, bakåtsyftande och stenhård. Enda undantaget var England, som då hade börjat den första trevande väg mot parlamentarism, men framför allt hade infört tryckfrihet. Men det var det enda landet.
Hur kommer det sig att England blir liksom startpunkten för upplysningen någonstans?
Det har att göra med Englands 1600-tals historia. Som ni vet så var det ju bråk i England nästan hela 1600-talet.
Det var ju religionsstrider.
Det var krig av olika slag. Mm. Det var kolonialkrig i Skottland och på Irland. Men det var en religionskrig också mellan protestantism av olika slag och katolicism. Oro och osäkerhet och inbördeskrig. Tills Cromwell då, en militärdiktatur, tog över och så blev det en restauration på slutet av 1600-talet där man så att säga gjorde en kompromiss som öppnade för ett öppnare samhälle. Och där är ju nyckelfiguren en filosof som heter John Locke. Och den här revolutionen brukar ju kallas den ärorika då, 1688. Och där börjar den engelska upplysningen. Och nyckelpunkten är när man tar bort censuren, helt enkelt. Vilket man gjorde alltså i början av 1700-talet. Och därmed blev England ett föregångsland. Och där har upplysningen sina rötter. Men den blomstrar sen vidare på andra håll.
Ja, för jag tänker, de flesta kanske uppfattar ändå liksom själva epicentrumet för upplysningen i Frankrike.
Absolut. Men man får nog säga att det finns en engelsk-amerikansk upplysning. Det finns en tysk upplysning. Det finns en fransk. Och den upplysning som vi allmänt syftar på måste sägas vara fransk till sin kärna. Och det var där själva begreppet uppkom. England har aldrig, de har aldrig talat om att ha haft någon slags enlightenment eller något sånt. De har bara haft sin egen historia. Och inte ens i Frankrike var man på klara där. Men det var i Frankrike som den mentalitetsförändring och den kärna som upplysningen rör sig runt uppstod i mitten av 1700-talet.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är ju allra högsta grad liksom personliga nätverk som även sträcker sig över kanalen. Jag menar, det är ju relativt få människor egentligen där hela den här idéutvecklingen sker. Eller hur ser det här nätverken ut egentligen?
Ja, man, det är precis så det är. Alltså, upplysningen var en djupgående mentalitetsförändring som långsamt ägde rum och spred sig med grunder i England men epicentrum i Frankrike och en slags avslutningsfas i Tyskland. Och under sin, så att säga, mognadsprocess så var det, precis som du beskriver, det var som ett stort seminarium med hundratals personer inblandade som kände varandra ofta, till och med älskade varandra i förekommande fall, hatade varandra. Men, och de träffades.
Både älskade och hatade, precis, beroende när.
Precis, ja. och det här, och här var Paris centrumet. De engelska upplysningspersonerna åkte till Paris för att umgås i salongerna och de tyska åkte dit för att reta sig på de nonchalanta fransmännen. Men det var i Paris och i Frankrike det ägde rum. Och denna mentalitetsförändring styrdes av de verk, de idéer, de pamfletter, de böcker som producerades i denna krets.
Mm. Vilka var de centrala liksom, tankemodellerna här då? Som...
Jag brukar beskriva upplysningen som två saker. Dels ett förhållningssätt.
Hur man inte ett filosofiskt system utan ett förhållningssätt.
Ja, alltså ett förhållningssätt. Hur vill man se på omvärlden? Och i den meningen tycker jag att man kan säga att upplysningen är, så att säga, fortfarande helt aktuell. Ett förhållningssätt är någonting som kan vara över historiska epoker. Sen blev den också ett program mot slutet av 1700-talet, ett politiskt program som är mera tidsbundet.
Men det börjar mer som en syn på världen och en syn på kunskap. Och...
Precis, och jag brukar sammanfatta det i fem punkter. Alltså. Där det första är då, det har att göra med det jag sa tidigare, att det handlade alltså om en frigörelse från censuren, kyrkans åsiktsmässiga diktatur, kyrkans anspråk på att kunna förklara allting, historien, hur gammal jorden var, att djuren inte hade någon själ, att människan hade den, etc. etc. Och det här kom ju då under attack när man började få klart för sig hur gammal jorden verkligen var. Och så där. Men då kan man säga att förhållningssättet från upplysningens sida är för det första frihetlighet. Alltså människan är inte underställd högre makter, inte styrd av vidskepelse, utan människan är sig själv nog, så att säga. Människan är i grunden fri, kan träffa fria val och måste själv skapa sitt öde, sitt samhälle, sitt liv. Och därför måste man lämna människan fri att få göra det. Och det här är ju reaktionen mot det här järntriangelsystemet jag beskrev. Och det är frihetligheten. Och den leder till sådana saker som yttrandefrihet. Den leder till sådana saker som att man säger att samhällen grundas av människor. Då kommer man också vidare till sådana saker som rösträtt, demokrati, det leder åt det hållet. Så frihetligheten är nummer ett. Nummer två är, och det har ju hängt ihop med det, humanismen. Alltså, människan är ensam med sitt öde. Om det är någon som ställer sig upp och säger att Gud har stiftat 10 Guds bud, så är det en människa. Och det finns ingen källa till kunskap eller liksom grund annat än människan själv. Och det är ju en humanistisk syn på världen helt enkelt. Och den strider ju helt mot en värld där man istället ser en gång för alla fastställd gudomlig ordning som grund. Det är den andra delen i det hela. Den tredje delen är det att man blir naturligt framåtblickande och inte statisk.
Har man inte varit det innan?
Innan, alltså det samhälle som jag just tecknade med slutet av 1600-talet, början av 1700-talet var möjligen med undantag för England. Men Europa var ett statiskt samhälle. Saker och ting var fastställda hur de skulle vara. Och man blickade inte framåt. Började man ställa sig frågor gick man ju bakåt.
Ja, man blickade snarare bakåt.
Ja, visst. Alltså man läste religiösa skrifter, man läste klassiker från antiken och man blickade hela tiden bakåt. Men upplysningen tog bort det här, vände, blev framåtblickande helt enkelt.
Mm. Vi fick en framtid helt plötsligt.
Och framtiden framstod som möjlig och viktig och nu kommer jag till nästa förhållningssätt. Världen var ju så eländig. Kunde ju var och en se svält, förtryck, kolonialism, gräsligheter, krig, ständiga krig. Det kunde bara bli bättre. Och därför blev upplysningen till sin natur optimistisk, kan man säga.
Var det här någon slags teknikoptimism, utan det var liksom optimism på alla områden? Eller vad man säger?
Det var inte primärt en teknikoptimism, utan det var en optimism om vad människan kunde åstadkomma med enkla medel för att förbättra det eländiga tillstånd de bodde i.
Alla sen, var överens om att det var eländigt?
Ja, upplysningspersonerna var överens om det. Inte kyrkan, nej, förstås. Och sen kom jag till det femte, och det är nästan viktigast att hålla i bakhuvudet. Universalitet. Alltså upplysningen, och det hade man ju hämtat från vetenskapen. Alltså vetenskapen är ju till sin natur universell. Alltså Newtons gravitationslagar gäller både i Kina och Europa. Men upplysningen hade samma universella anspråk. Alltså om man gjorde anspråk på att tala om för människor hur de skulle leva eller hur moral skulle ordnas eller samhällen byggas, så måste man ju rimligen kunna komma fram till åsikter som gäller överallt. Hela mänskligheten. Och i den meningen kan man ju säga att där fanns en koppling till den kristna kyrkan. För den kristna kyrkan ansåg detsamma. Det var ett universellt budskap de hade. Men upplysningen har ju ett helt annat anspråk. Och det är det att när man försöker hitta svaren på människans stora frågor och hur moral ska formas, samhällen styras, så ska man ju eftersträva sådana lösningar som håller. Det finns ingen anledning att tro att det är någon skillnad på Tyskland, Frankrike eller Kina när det gäller vad som är bra för människan när det gäller samhälleliga frågor. Och för att komma tillbaka till det här med teknikoptimismen, man kan säga att den tekniska revolutionen levde ju sitt eget liv, det gör den ju fortfarande. Upplysningen sysslade inte så mycket med det, utan upplysningen fyllde ut den del av oss, det vi människor håller på med, som naturvetenskapen inte sysslar med och inte kan hjälpa oss med. Det finns ingen naturvetenskapen kan inte ge svaret på hur ett samhälle ska byggas. Och det kan inte ens statsvetenskapen göra, så med anspråk på att åstadkomma någon slags naturlag. Men universella lösningar ska man eftersträva.
Jag tänkte, nu när du räknar upp de här fem punkterna här, så det kanske vi kan komma till lite längre fram i podden, men jag tänkte att det här är ju verkligen världen som ifrågasätts idag.
I allra högsta grad.
Ja, och kanske därför du skrev boken.
Ja, alltså jag har skrivit den här boken därför att jag i all ödmjukhet ansåg att det fanns ett behov av den helt enkelt. Mm. Och då får man ju kanske fråga sig, det här låter ju ganska självklart kan ju många tycka, de här värdena, vi uppfattar dem som somliga talar om.
Ja, fast allt där ifrågasätts ju då, internationellt i alla fall.
Precis, men många ändå skulle jag säga uppfattar nog i vår del av världen det här som ganska liksom givna saker, alltså västerländska värden säger man lite bakt och sådär va. Men så har det inte alls varit och så är det ju inte nu heller. Och därför försöker jag beskriva lite grann också hur motståndet mot dessa upplysningsidéer har gestaltat sig ända sedan 1700-talet. Mm.
Vi återkommer till det, för jag tänkte, det är ju väldigt mycket, det är ju ganska individ. När man beskriver upplysning så hamnar man ju i slutändan på en handfull, ja, de kallades för, min franska är väl inte vad den borde, eller filosof eller något sånt, men kanske inte filosofer i den betydelsen vi lägger i filosofer idag.
Nej, inte, alltså, de var inte filosofer då heller i meningen. Nej. Som, alltså,
men de kallades det filosof.
Ja, men vi skulle väl kalla dem, på engelska heter det man of letters, du skulle säga kulturjournalister eller någonting, ja, sånt där i dagens värld. Men de här franska så kallade filosoferna, de var inte systembyggare som de stora filosoferna, utan de var människor som läste, skrev och diskuterade och försökte förbättra världen.
Intellektuella.
Ja.
Men du, om vi ska få in det här i de vanliga tidsramarna, så kanske vi inte kan ta för många av de här gestalterna. Men vilka är de viktigaste,
ja, alltså, gestalterna? Då kan man väl säga, då kan man nog lyfta fram först Montesquieu och Voltaire. De är ju välkända namn.
Är det liksom självklara?
Självklara pionjärer. Ja. Jämnåriga herrar. Ja. Födda i slutet av 1600-talet.
Gillar de varandra?
Nej, inte särskilt. men de gjorde, och de som unga, mycket unga, alltså i 20-årsåldern, så besökte de bägge England och tog intryck av det friare engelska, så att säga, samhällsskicket. Och då ska man veta att i England var ju alla upplysningsböcker och skrifter tillåtna. I Frankrike, Tyskland, Sverige.
Även liksom Spinoza och sådana lite mer kontroversiella, ja, författare.
Man fick gärna läsa Spinoza om man ville i England. Det var ju inte många som orkade. Men däremot i Frankrike var alla förbjudna.
Alla?
Ja, kan man gott säga.
Men jag utgår från att det fanns tillgängligt ändå.
Ja, visst gjorde det det. Alltså det här, det spreds i alla fall. Men det är ändå, jag nämner detta som en stor skillnad. Och det är klart att för de här två unga fransmännen då i England framstod ju detta som en friluft, alltså att andas. Men de här herrarna, de tog intryck av det och sen kom de tillbaka hem till Frankrike och så debuterade de på 1720-30-talet och blev då, skrev sina stora verk på 1740-50-talet. Och Montesquieu blev upplysningens stora samhällstänkare och Voltaire blev dess mest kända opinionsbildare och även en framstående historiker, och det är liksom generation ett då.
Men om man ska säga idag, om man tittar på vad vi lever i för samhällen idag, så måste väl ändå Montesquieu vara den viktigaste. Men jag tänker på den här makt, Montesquieu är ju mest känd för sin maktdelningslära, vilket i princip det amerikanska statsskicket är baserat på, och den gamla konstitutionen i Sverige.
Ja, det stämmer. Alltså Montesquieu har spelat en större roll rent intellektuellt än vad Voltaire gjorde. Men samtidigt måste man ju ge Voltaire erkänslan för att man kan nästan inte tänka sig upplysningen utan Voltaire.
Han är väl upplysningen.
Han blev för samtiden och för eftervärlden med sin kvickhet, sina satirer, sina journalistiskt utformade polemiska skrifter. Han blev ikonen. Så det måste man också säga.
Men Montesquieu då, om de nu här var, de var ju upplysningsmän. Montesquieu åkte till England, men jag vet, han var väl även i USA och sånt.
Montesquieu var nog aldrig i USA,
han var inte USA, nej.
Men han var runt i den värld han kunde nå, så att säga. Han satte sig före, kan man säga, att med de här förhållningssätten jag beskrev som utgångspunkt, för det första se efter hur det faktiskt såg ut, hur länder faktiskt styrdes.
Han studerade statsskicken i olika länder.
Ja, reste runt och satte sig in i det, va? Och läste vad som fanns. Va? Mm. Och sen slog han sig ner och grubblade, och sen kom han då fram till att med hans utgångspunkter är då despoti det värsta som finns. Va?
Hur definierar han despoti?
Ja, despoti är när en bestämmer. Mm. Och det var ju normalt.
Vi skulle säga diktatur idag.
Ja, vi skulle kalla det så. Då kan inte människan fullkomna sitt liv, kan inte med fritt meningsutbyte med andra leda människorna fram till nya landvinningar. Despoti är förkastligt, va? Och då tittade han sig omkring och kunde då liksom lite grann kategorisera hur länder skulle styras i olika grupper och sådär. Men då kan man enkelt sammanfatta att säga att ett gott statsskick får inte leda till despoti. Utan ett gott statsskick måste innebära en väg mot folkstyre och rättssäkerhet. Det följer lite slutsatser av det. Alltså i hans värld var det då snarast någon slags konstitutionell monarki som var möjlig. Och där såg han en utvecklingslinje mot just det. Om man ska kunna ha en rättsstat så måste man ha bra lagar. Man måste också måste finnas lagar. Välskrivna lagar som möjliggör ett självständigt domstolsväsende.
Går han in så detaljerat om hur vi ska stifta lagar?
Och de måste grundas på något sätt i folkligt samtycke. Han hade nog inte tänkt sig en allmän demokrati med lika rösträtt och sådär, men det måste grundas ändå för representanter för folket. Det är de som ska stifta lagar och ingen annan. Och den som ska vara styra det hela måste vara ansvarig inför detta folk i någon mening. Men framförallt måste man också ha alltså ett samhälle som är så ordnat att man kan leva fritt. Och där kommer man alltså till den här maktdelningsidén. Att man måste hindra att en tar hand om alltihopa, så att säga. Och sen måste man då ha domstolar som kan hålla ordning i landet genom att slita tvister och hålla folk ifrån varandra istället för att börja slåss och sådär. Och då måste man ha lagar, det måste finnas. Han är liksom rättsstatens stora ideolog.
Det här är ju, idag är ju det här i västvärlden i alla fall, är ju liksom grundläggande politiska.
Det är ju det här som är en dagsaktuell debatt i Polen och i Ungern i Sverige, ja. Nu inom EU.
Mycket där rättsapparatens självständighet och sådana saker.
Precis.
Men du, en intressant skärning här emellan, du sa att de gillar inte varandra, Voltaire och Montesquieu.
Nej, ja, de träffades inte mycket alltså, och de levde skilda liv. Men de var bägge grundläggande för vad som i nästa generation blev, vi använde uttrycket seminarium, man brukar kalla dem för encyklopedisterna. Och både Montesquieu och Voltaire medverkade i detta stora encyklopediprojekt, som alltså var en symboliskt, tycker jag, väldigt elegant sammanfattning av vad hela upplysningen stod för.
Det var ett långt projekt här.
Det hade höll på i 10-20 år. Ja. Och idén var att för det första skulle man då verkligen sammanfatta och ta reda på all kunskap som kunde vara nyttig.
Det är en fantastisk ambition.
En fantastisk ambition. Men man skulle försöka alltså sammanfatta inte bara då liksom faktiskt naturvetenskapligt kunnande och sådär, utan framförallt om hur samhällen såg ut och företeelser och sånt, men även hantverk och konsten att bygga vattenhjul och allt möjligt. Det här skulle sammanfattas, och då behövde man många medarbetare. Och till slut i detta stora projekt, som så småningom resulterade då i en lång rad band med många, många vackra illustrationer, då enrollerades flera hundra personer som bidrog till det här, och Montesquieu här var bland de första bidragsgivarna, men sen blev det ju andra, va? Detta stora projekt fick inte tryckas i Frankrike.
Det trycktes inte i Frankrike?
Nej. Fick man trycka i Schweiz eller något sånt där, och sen fick man smuggla in det.
Men anledningen, det jag hela tiden återkommer till det här, att de kanske inte var så goda vänner, Voltaire och Montesquieu, det är ju också för att Voltaire, han har ju oftast, med rätta skulle jag säga, anklagats för att han fjäskade för despoti. Han var ju väldigt förtjust i den så kallade upplysta despoten.
Absolut, det var hans ideal.
Och det skärs ju ganska hårt emot Montesquieus syn på världen.
Ja, det gör det. Alltså visst, alltså Montesquieu var en mycket mer utvecklad samhällstänkare. Alltså, Voltaire trodde att vägen till en reformering av samhället måste ske uppifrån. Och då försökte han hitta runt om i Europa personer med makt som han trodde kunde medverka till detta. Och då hittade han ju Fredrik den Store i Preussen, som han blev god vän med och brevväxlade med hela sitt liv. Han var inte demokrat, kan man säga, Voltaire egentligen, utan han menade att...
Han ville se reformer, men han ville inte se en allmän demokrati.
Nej, och i varje fall inte förrän kanske långt fram i tiden, när man hade hunnit med att utbilda folk och sprida kunskaper och sådär. Utan hans förhoppning var ju att despoter av typen Fredrik den Store i Preussen och i någon ringa mån, vi har ju vår lilla EPA-variant av upplyst despot i Gustav den tredje, som Voltaire också blev växlade med.
EPA-variant.
Som också Voltaire blev växlade med för övrigt. Ja. De skulle liksom lyckas reformera Europa. Och där hade han ju för det första fel. Alltså för att det visade sig ju att de här upplysta despoterna, Katarina i Ryssland och Fredrik i Preussen och andra, alltså de kunde aldrig förmås att reformera systemet uppifrån. Det gick inte. Utan,
nej, de var intresserade av idéerna, men mycket mer var det väl inte.
Men de skapade inte strukturer som kunde leda till en sådan utveckling. Så att där hade ju Voltaire helt enkelt fel, va?
Men vad tillförde han för då till upplysningen i tankegods och så? Är det ju sådana här tryckfrihets... Alltså, är det det som är hans yttrandefrihet?
Hans stora insats gällde väl tolerans. Alltså han började ju med att reagera mot olika rättsskandaler och sånt där, va? Tolerans är hans stora insats. Yttrandefrihet är hans stora insats. Han var helt för yttrandefrihet. Slagfärdigheten i hans propaganda var så genomgripande att han, så att säga, trots sin förkärlek för dessa despoter, kom att påverka opinionen i en riktning som gick långt bortanför
vad han själv tyckte
på den punkten. Va? Ja. Sen var han också en historiker som framhävde framstegets möjlighet, vilket var lite grann av en nyhet på den tiden. Alltså, i kyrkans värld så fanns ju ingen framstegsmöjlighet i grunden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Montesquieu och Voltaire känns ju som ganska självklara. Sen, jag vet inte om du tycker det är lika självklart. Sen, jag skulle ju säga Rousseau sen som nummer tre. Håller du med där eller har du någon annan du hade lyft fram?
Rousseau är en nyckelfigur om man ska förstå upplysningen. Rousseau är
han bryter ju av mot de andra på ett sätt.
Rousseau är upplysningens Judas. Han tillhörde kretsen runt den här encyklopedin. Han skrev bidrag till encyklopedin. Han
kom från Schweiz, men han blev väl fördriven därifrån.
Ja, han vacklade hela tiden. Han kom från Genève. Han var en självständig liten stadsstat på den tiden. Nej, alltså Rousseau var den franska upplysningens mest framgångsrika författare till att börja med, alltså skönlitterära författare. Han skrev romaner som trycktes i jättelika upplagor.
Man kanske ska säga att alla de här som vi pratar om, de kanske inte Montesquieu, men man skrev ju romaner, eller hur?
Inte romaner egentligen. Alltså romaner är ju en företeelse som uppstod under 1700-talet. Och Rousseau är en av de första riktigt framgångsrika romanförfattarna, i varje fall i Frankrike, va? Samtidigt med Goethe i Tyskland och med lite folk i England också. Så där. Men han var ytterst framgångsrik som författare och han var också en radikal samhällstänkare.
Ganska besvärlig person var han.
Ytterst besvärlig herre. Men efter att ha skrivit en del samhällskritiska böcker och annat så blev han så småningom osams med alla sina kamrater i den här upplysningskretsen.
Alla?
Ja, kan man nog säga. Den ena efter den andra.
Han var ju, vad jag förstått, jag läste, han var ju så otrevlig mot folk också. Så att det var ju liksom
han var nog lite svår att umgås med i längden. Men alltså, Rousseau har ju då blivit, och jag talar nu om förhållningssätten här, Rousseau fjärmade sig helt från frihetligheten i upplysnings liksom förhållningssätt.
Men kan man kallas för upplysningsförfattare?
Han var en upplysningsförfattare, men han slutade att vara det i mitten av sitt liv och övergick till att inte vara det. Och det är Rousseau som egentligen har varit lite startpunkten för både skräckväldets, Robespierres Frankrike och senare också för marxismen. Han
är det den upplysningsfilosof som marxister framhåller?
Ja, alltså för Marx och Lenin är Rousseau en idealfigur.
Och när men inte Voltaire och Montesquieu?
Inte Voltaire. Framförallt inte Montesquieu. Och alltså Rousseau på senare tid, men ni är fortfarande nere på 1770-talet ungefär. Han var en radikal upplysningstänkare och så började han ställa sig frågan, hur ska vi då ordna det här samhället? Och då för det första så underkände han den privata äganderätten. Alltså det var det radikala.
Var han ensam om det här eller var det andra som gjorde
helt,
det också?
Men han var den radikalaste och framförallt mest välformulerade. Så att till att börja med så är äganderätten i princip fel. Alltså den första person som satt upp ett staket runt sin åkerplätt och sa det här är mitt, va? Det är den största skurken i mänsklighetens historia, han som Voltaire. Mm. Sen, så det kan vi då klara ut. Det andra är då när man ska styra, då ska ju folket styra det. Tyckte du så också? Folkmakten är utgångspunkten. Men hur ska man liksom bestämma då hur besluten ska fattas? Och då insåg, sa Rousseau ungefär så här, va, att om man låter alla rösta och sen bara räknar röster, då blir det ju bara en summa av motsättningar och var och en bara röstar efter sitt eget intresse. Så det funkar inte, utan man måste liksom utse några som är dygdiga och kloka som kan tolka folkviljan.
Det är inte någon slags Platons filosof?
Ja, det är lite åt det hållet, kan man nog säga. Alltså. Men kan man säga med större anspråk än Platon, för att de här personerna skulle då verkligen ha legitimitet genom folkstyret.
Men så, det låter som att det är lite oklart hur det här folkstyret ska gå till, eller?
Han sentida socialister och marxister har ju följt efter att stormötet är hans ideal. Va? De ideala staterna ska vara små.
Man ska kunna samla alla
på torget. Man ska egentligen kunna samlas på ett torg allihopa. Men när det inte går, det gör det ju inte förstås, så måste man ha någon form av representativitet. Men inte genom alltså riktiga val och rösträkning, utan genom utseende av folk som kan sägas företräda allmänviljan. Och det här pekar ju rakt emot moderna revolutionsideologier och pekar också mot vad franska revolutionen slutade i. Va? Så Rousseau är upplysning utan frihetsbegreppet. Han var också anhängare av censur till exempel. Och han var misogyn, han ansåg inte att kvinnan hade en plats i samhället överhuvudtaget.
Och han är ju känd för att han skrev en bok om barnuppfostran, men han lämnade bort sina egna barn till barnhem.
Men visst, den egna vandeln var inte överensstämmelse med ideologin, men det gäller ju många tänkare. men problemet med Rousseau är ju att han helt underkänner både rättsstatsbegrepp och frihetlighet inom den här mina fem förhållningssätt. Och han har ju blivit väldigt inflytelserik sen, alltså, måste man säga, och så.
På 1900-talet? Så.
Ja, visst. Ja, just det. Alltså, det första Lenin gjorde efter att ha lyckligt genomfört oktoberrevolutionen var att uppföra ett monument över Rousseau och Robespierre.
Intressant, ja. Ja, Gustav III har skymtat fram här lite, men fanns det en svensk upplysning?
Alltså det fanns, alltså upplysningen spred sig över hela Europa, och den mentalitetsförändring som jag tycker är ett bra ord att tala om, den gällde ju även Sverige naturligtvis.
Mm. För att på den här tiden, man läser naturligtvis franska filosofer.
Och, det gjorde man i högre ståndskretsar.
Och man kände till Newton och Hume och
Oja. I Sverige kan man säga att den vetenskapliga revolutionen, där var Sverige bidragande. Alltså i Sverige har vi en rad Scheele och andra, Linné och andra. Så när det gällde det vetenskapliga framåtskridandet så var Sverige under 1700-talet bidragsgivande till Europa. Men om vi kommer till riktiga upplysningen, alltså som inte är den vetenskapliga utvecklingen, då var Sverige ju bara ett mottagarland. Alltså. Det fanns inga tänkare i Sverige som bidrog på något sätt till den europeiska upplysningen.
Men man hade koll på idéerna, man läste dem,
absolut,
man diskuterade dem.
Det gjorde man. Och vi har ju då ett antal namn ändå i Sverige som i ett svenskt perspektiv är upplysningspersoner, alldeles uppenbart. Alltså.
Som?
Ja, vi kan börja med en forskare som heter Celsius som hade varit i Paris och tog intryck. Det här är ju mitten av 1700-talet.
Det är han vi har fått vår temperaturskala.
Ja, just det. Ja. Sen har vi då en herre som heter Forsskål som sammanfattade upplysningsidéerna väldigt elegant i en kort pamflett som heter Tankar om borgerliga
friheter. När kom den då?
Jag kommer inte riktigt ihåg den. Jag skulle gissa 1755 eller något sånt där.
Så det är mitt uppe i själva
upplysningen. Men den fick aldrig något inflytande i Sverige. Den blev direkt beslagtagen av censuren, och den här Forsskål, han fick inget jobb i Sverige. Va? Så han åkte iväg på en forskningsexpedition till Arabien och dog.
Ja, det var han som dog. Ja, det är den här berömda danska.
Ja, visst. Han försvann. Så Forsskål är intressant därför att han är en recipient av europeiska idéer, kan man säga. Och sen har vi lite senare ett antal namn som jag tycker är värda att nämna. Va? Och det är dels då Källgren, det är, som ju var poet
ja.
Och radikal i sin kvicka formuleringskonst. Och sen är det en person som kommer från Finland som heter Anders Kudenius.
Just det, det har vi gjort ett avsnitt om.
Som ju då är den huvudsakliga kraften bakom 1766 års tryckfrihetsförordning. Som visserligen avskaffades av Gustav III strax efteråt. Men ändå alltså, tryckfriheten kom rätt tidigt i Sverige. Sen drogs den tillbaka. Men sådana här personer, det fanns en som heter Nordenkrans också. Det fanns ju upplysningspersoner, men de här spelar ingen roll kontinentalt. Och de är mottagare av influenser utifrån, inte skapare av någonting.
Men du, Gustav III spelade ju stor roll under en lång period. Hur skulle du beskriva hans förhållningssätt till upplysningen?
Gustav III hade en begåvad mamma, som bekant, Louisa Ulrika, och hon uppfostrade honom i den franska upplysningens grundläggande idéer. Hon var ju syster till Fredrik den Stora av Preussen, så Gustav III uppfostrades rätt mycket i den anda av upplyst despotism som representerades av hovet i Berlin och hans mamma. Det ska sägas att hovet i Berlin var helst fransktalande, alltså, och även Louisa Ulrika, alltså de talade inte tyska med varandra, utan det var franska som gällde. Va? Så att Gustav III var som ung ganska väl verserad i upplysningstänkande. Och så for han till Paris innan han blev kung. Och så träffade han de här filosoferna och tyckte att de verkade ju rätt jobbiga när man träffade dem på nära håll. Han umgicks i såna här fina salonger, upplysningssalonger. Och han blev nog lite påverkad av det. Men när han kom tillbaka till Paris sen som kung några år senare, då hade han helt tröttnat. Då fann han en radikalism från upplysningstänkarna som han inte alls var intresserad av. Och då
men var det att upplysningen förändrades, eller var det framförallt att Gustav III förändrades?
Både och. Alltså upplysningen förändrades, och Gustav III själv utvecklades allt mer mot att bli en despot.
Samtidigt så, man kan ju tycka vad man vill om Gustav III, men han genomförde ju ändå väldigt många reformer. Ja, han reformerade samhället i vissa stycken.
Han avskaffade tryckfriheten gradvis.
Ja, det var också en reform.
Han började sin regering med en statskupp. Han slutade sin regering med en statskupp som införde en total despoti.
Det låter inte som att du är någon vän av Gustav III, Gunnar.
Så att jag tycker nog att i de väsentliga politiska avseendena är han inte en upplysningsmonark. Nej. Men sen hade han ju, alltså han genomförde rättsliga reformer. Han såg till att det här...
Han lättade på det religiösa förtrycket.
Han släppte lite in ett fåtal judar. Och själv var han ju religiöst indifferent, va? Men han tyckte nog att kyrkan var bra för att hålla folket i tukt och herrans förmaning lite grann. Han införde vissa straffreformer, han tog bort som dödsstraffen för barnamord och sånt där. Men man får nog ändå i grunden säga, tycker jag, att
han är
en despot som började med att vara upplyst och som slutade med att starta onödiga krig och störta sitt land i elände.
Mm. När upplysningen kommer, det är ju i opposition mot den rådande ordningen. Men det här kritiserades ju från början naturligtvis. Vilka var motståndarna och vad var de vände sig mot i upplysningen?
Det fanns tre, så att säga, motståndsvägar som upplysningen mötte och som delvis finns kvar än idag. Och det första motståndet är ju helt enkelt det sedvanliga intressemotståndet från de som gynnas av ett visst system. De privilegierade som skulle bli av med sina privilegier var ju mot detta. Också den allmänna liksom konservatismen som är naturlig för människan egentligen, att vara orolig för förändringar och tycka att det som finns är väl ändå inte fel på och sådär, va. Så det är så att säga den normala konservatismens motståndsväg. Den personifieras av engelsmannen Edmund Burke, som var lite mer intellektuell då. Han hade någon slags idé om att sådana saker som liksom långsamt har utmejslats, de är bra därför att de är utmejslade.
Han är ju väldigt förtjust i den The Glorious Revolution, ja, i England. Det är det
jag ska också säga att han nedvärderar den i viss mån. Alltså, han anser inte att det var en revolution utan bara ett återställande av medeltida friheter. Men liksom, idén att om vi har, liksom, har någonting i ett samhälle som har funnits i 100 år, så är det av naturen bra, därför att det har liksom filats fram av utvecklingen. De rent konservativa och privilegiebevarande, det är ju en lätt igenkännlig motståndsgrupp, och det förstår ju alla vad det handlar om egentligen. Sen har vi en annan linje som är reaktionen mot upplysningen som kom då kring 1800 och senare, som så att säga tog avstånd från allt vad upplysningen slog för, som sa att
inte bara det politiska innehållet,
inte bara det politiska utan också vad ska jag säga, det estetiska, ideologiska. Upplysningen var, sa man, den var materialistisk, det var fel att ta avstånd från religionen behövs, det är också fel att tro på universella värden och så vidare, va? Och den där motupplysningen är den som liksom sticker upp huvudet idag, va? Nyckelnamnet där är en herre som heter Herder, som dök upp alltså i slutet av 1700-talet. Och om upplysningen är universell och säger vi har lösningar för alla världens människor som kan samlas kring en förbättrad värld, så säger Herder, det finns inte några gemensamma folk. Det finns ingen gemensamhet mellan alla jordens folk, utan det finns folk som är slutna i sina egna världar, som bildas genom gemensamma språk men som är helt olika och som man inte alls kan pressa på några gemensamma lösningar. Det är kärnan i det hela, och det är ju en typ av upplysningsmotstånd som vi ser omkring oss varje dag. Så det är den andra motståndet.
Det finns fortfarande ett motstånd mot upplysningen.
Oh ja. Och den här idén då, den föder ju nationalismen i Europa som kommer på 1800-talet. Då. Den tredje är då Rousseau, kan man säga, alltså sedermera då marxismen, som då anser sig vara i upplysningens efterföljd, men plockar bort hela frihetligheten ur det hela. Och som säger det att vi ska ha ett egalitärt samhälle, det tyckte du så och det var bra. Men vi ska inte ha någon demokrati och vi ska inte ha någon rättsstat, utan vi ska ha en diktatur. Och sen ska den diktaturen på något magiskt sätt övergå i något annat som man inte riktigt kan definiera vad det är. Men denna grundläggande idé att man ska inte på demokratiska vägar göra samhället bättre, utan man ska göra det på revolutionär väg och en elit ska göra det. Det är den tredje farliga motståndsvägen mot upplysningen.
Mm. Två av de viktigaste händelserna som någonstans har sitt ursprung, eller som har sitt ursprung i upplysningen, det är ju, dels har vi ju den amerikanska revolutionen, när kolonierna i Amerika frigör sig från kolonialmakten Storbritannien. Och sen har vi ju franska revolutionen, när hela samhällsordningen kastas på ända någonstans. Även om man kan vara lite bekymrad om vad som händer i USA idag, så får man väl ändå beskriva det som att det har varit en stabilt samhälle i de drygt 200 år som det har funnits. Medans i Frankrike, du har beskrivit det dels som en liberal revolution, och sen kom ju skräckvälde terrorn och sen återkomsten av despotin egentligen. Men hur kunde det bli så annorlunda? Det är kanske en konstig fråga med tanke på att det är olika kontinenter, olika traditioner, men det är ju ändå samma idéer.
Nej, det är inte alls en konstig fråga. Det här synen på de här revolutionerna har spelat en avgörande roll ända sedan dess. Alltså, USA definierar sig som ett land byggt på upplysningstankar.
Men och, det är väl det också?
Och är det. Alltså, ja. Den amerikanska självständighetsförklaringen 1776 är en utmärkt sammanfattning egentligen av de grundläggande upplysningsidéerna. Nej, alltså den amerikanska revolutionen blev ju naturligtvis en levande förebild, framförallt därför att den framstår ju så här i eftervärldens klara ljus som mycket mer lyckad än den franska. Den amerikanska revolutionen lyckades ju genomföra en liberal revolution som ledde till självständighet. Sen, som alla vet, va, så lyckades man ju inte klara ut det här med kvinnlig rösträtt
eller
avskaffande av slaveriet. Nej. Så att många spänningar kvarstod ju. Men ändå sett ur ett slags...
Men visst fanns det av de här upplysningsmännen som skapade den amerikanska revolutionen, det fanns väl folk där som ville avskaffa slaveriet?
Ja, visst. Alltså den ledande propagandisten för revolutionen, Thomas Paine, var ju abolitionist. Alltså. Mm. Så att visst fanns starka krafter, men det handlade ju då om att man skulle få med sydstaterna. Alltså det var samma problem som man hade senare i historien. Men den amerikanska revolutionen framstår ju då som en framgångssaga i meningen att man lyckades förändra samhället på ett sätt som de flesta på den tiden i Europa också ansåg vara bra. Utan att man sen försönk i anarki och inbördeskrig och sådär.
Alla högsta grad baserat på Montesquieus tankar om maktdelning. Absolut. Vilket jag menar, idag när man är lite orolig vad som ska hända i USA så hoppas man ju verkligen att Montesquieu ska överleva vår tid också.
Ja, alltså de här processerna som pågår nu är ju en tillämpning av det, vad kan man säga. Så att, alltså amerikanska revolutionen var en viktig föregångare och förutsättning för den kommande franska revolutionen.
Man tittade på den amerikanska revolutionen i Frankrike.
Visst alltså, och det fanns också direkta personliga band. Alltså Benjamin Franklin var ju i Paris, va? Och även Jefferson var i Paris. Och
Thomas Paine.
Och Thomas Paine. Och det var ju också så att bara för att jäklas med engelsmännen så intervenerade ju Frankrike på de upproriska kolonisternas sida i befrielsekriget mot England.
Men det var mer geopolitik, va?
Det var uteslutande geopolitik. Men det ledde till att en hel rad franska officerare fick erfarenheter. Lafayette är det mest kända exemplet. Men i alla fall, i Frankrike så lyckades inte det här, och det berodde väl då, det fanns skäl till detta som man kan diskutera i evigheter, men jag skulle säga att man bör ändå kunna se en parallellitet mellan franska revolutionens första fas och den amerikanska revolutionen. För där var ju idén att man skulle försöka skapa någonting som var en kombination av England och Amerika egentligen. Va? Alltså någon form av konstitutionell monarki med starkt folkligt inflytande och sådär. Det var franska revolutionens första fas. Och sen havererade det där av olyckliga historiska omständigheter, framförallt eftersom det utbröt ett krig som man i och för sig var delvis ansvarig för, även från Paris sida. Men om man alltså betraktar franska revolutionen som någonting som skedde i två faser, så tror jag sikten klarnar lite. Vi hade en fas 1 som kanske hade kunnat lyckas med lite tur. Sånt här är, jag vill inte ens ge mig in på att försöka skriva sån här alternativ historia. Men jag tror att det är rätt att se franska revolutionen som en fas 1 och en fas 2.
Jag tänker, vad man ofta gör fel, eller jag vet inte om jag är rätt man eller gör någon sån här historiefilosofi här, men det jag tycker vad man ofta gör fel är att man tänker att det som händer i nästa steg alltid är en följd av det som händer i första
Absolut.
Steget, och så är det ju inte.
Så är det inte alls.
Nej.
Så är det inte alls. Men man kan säga att i efterhand sett tror jag det är en bra tankemodell att skilja den fas som styrdes av så att säga, upplysningstankarna, så som jag definierar dem.
Och den sen var det så för hela slanten? Eller?
Ja, sen blir det så. Alltså från och med år 1792, alltså när Frankrike kastas in i krig, när den yttersta vänstern kan man säga, eller Robespierre för att göra det enkelt för sig, tar över och vi får det här skräckväldet och inbördeskriget i Frankrike. Då överges de grundläggande frihetlighetsidéerna och rättsstatsidéerna helt och hållet. Och ersätts alltså av en blodig och förskräckande diktatur helt enkelt. Och ett kaos och ett inbördeskrig. Och den fasen har använts då av konservativa som Burke som ett bevis för att hela franska revolutionen var fel, va? Och av väldigt många, framförallt i England, så ser man revolutionen som en helhet och säger sånt ska vi inte ha. Va? Andra delar upp det i två etapper och säger då att etapp ett var bra, etapp två var fel. Och så har vi då marxisterna som säger etapp ett var bara en fas, en början. Det var den liksom, då gjorde man sig av med feudalismen och införde någon slags borgerlig system. Men det var den här andra fasen, skräckvälde och Robespierre, det är där vi hämtar vår inspiration.
Så marxismen är allra högst, vi har redan varit inne på det lite, du ser det som allra högsta grad ett resultat av upplysningen.
Ja visst, och det gjorde de ju själva. Alltså I Europa under 1800-talet så fanns det de som stödde sig och sökte inspiration i franska revolutionens första fas. Och då har vi ju revolutionerna 1830, 1848 och så vidare. Alltså de som försökte införa någon typ av Montesquieu-artad statsbildning i Europa och gradvis hade framgång, får man ju säga. Va? Och sen hade vi de som inte alls tyckte det var något bra, utan man skulle istället eftersträva den Rousseau-Robespierre-ska idén. Och det var ju marxisterna som då hade då passerat via Hegel och blivit dialektiska materialister också. Och man kan ju säga att Marx var uppfostrad i ett hem där det var fullt med upplysningslitteratur. Han var född i ett judiskt hem i Trier, men väldigt beläst och bokförsett. Och han hade rabbiner i släkten också och sådär. Och han läste alltihop det här och var en anhängare av franska revolutionens fas 1 och upplysningsidéerna tills ungefär 1840-talet, 1845. Man kan säga att Marx blev marxist på 1840-talet. Och han fick ju med sig då halva den socialistiska rörelsen. Va? Det fanns en reformistisk del och det fanns en marxistisk.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Frankrike är ju ändå någon slags upplysningens epicentrum. Vi har den här liberala delen, vi har liksom terrorn och sen har vi liksom återkomsten med Napoleon då som despot och kejsare. Han försvinner ju också till slut, Napoleon. Vad blir kvar av efter Napoleon? Vad blev kvar av upplysningen?
Ja, alltså efter nederlaget då i det stora kriget som pågick i Europa från slutet av 1700-talet till 1815, till slaget vid Waterloo. Så när det nu egentligen är över så framtvingas ju då en restauration i Frankrike och bourbonerna kommer tillbaka. Men det gick ju inte att bara vrida klockan tillbaka ändå, va? Utan trots allt så överlevde ju ganska mycket av upplysningstänkandet och det blev inte en despotisk monarki på den gamla modellen när bourbonerna.
Och trikolorerna lever ju kvar i många länder efter Napoleonkriget.
1830 kom trikolorerna
tillbaka. Det är då de kom, ja.
Och revolutionens liberala delar levde kvar i Frankrike och flyttade fram positionerna. Det blev en revolution till 1830 som ledde till en konstitutionell monarki faktiskt. Fortfarande med ganska begränsad rösträtt, men i alla fall. Och sen fick du en ny revolution 1848 som ledde till en ännu större rösträtt. Det blev visserligen en ny sån här despotisk del, men den var ju baserad på rösträtt och demokrati delvis i alla fall. Och man kan nog säga att upplysningsidéerna bevarades i Frankrike. Och så småningom då, efter nederlaget mot Preussen 1870 och kommun och Paris-kommunen, så kan man ju säga att det förverkligas i det Frankrike vi såg framför oss ändå.
Och måste leta kvar till andra länder. Jag menar, som vi har pratat lite om det kort också, att konstitutionen som kom 1809
i Sverige,
den, ja, är ju baserad på Montesquieu
i allra högsta grad, ja. Är den det. Och den var en upplysningskonstitution som på ett genomgripande sätt förändrade Sverige. Det har inte heller riktigt uppmärksammats tillräckligt tydligt, men det är ju från 1809 som man egentligen öppnade för den gradvisa reformering av Sverige som sedan ägde rum under hela 1800-talet och fram till folkhemmet.
Mm. Jo, man glömmer oftast bort för historien till den demokratiseringen av samhället. Men för att avsluta det här intressanta diskussionen här idag, så skulle jag säga, du har skrivit den här boken också för att du vill sammanfatta upplysningsidéer och sånt, och jag vet att du håller med mig om att upplysningsidéerna i all högsta grad idag är ifrågasatta. Varför är de fortfarande ifrågasatta?
Ja, jag ska inte ge mig in i spekulationer om de omedelbara orsakerna, utan kanske snarare säga så här, att jag är ju för min del övertygad om att upplysningsförhållningssätten, de är hotade från alla möjliga håll, men de framstår ändå för mig som den enda möjliga vägen framåt. Och det är att ta till rätt stora ord. Va? Men om vi ser oss om, ja, i världen...
Vi sitter ju här och tycker det här, men vi har ju liksom Kina, vi har Ryssland, vi har liksom... Jag skulle nog säga att det ifrågasätts i USA.
Också. Ja, visst. Alltså, om vi börjar med den här liksom geopolitiska situationen, så är det klart att vi ser nu regimer växa i styrka som bygger på radikalt annorlunda synsätt. Alltså, vi har en teokrati i Iran som är, den påminner rätt mycket om det Europa som upplysningstiden vände sig emot faktiskt. Och vi har ett Ryssland som ju helt återgår på de här tankarna jag nämnde kring heder, alltså en romantiserad syn på en nation.
Ja, det är en statsideologi där.
Alltså. Så en slags ideologi kring det avskilda, vi är något annat. Att vi har en egen värld för oss och våra värden är att andra kommer att tala om för oss att det finns universella värden, är bara ett sätt att förtrycka oss och vi vänder oss mot omvärlden. Och vi har precis samma tankesätt i Kina, där man alltså nu lanserar idén att dels har man det här Belt and Road-initiativet, men det finns ett annat som inte är så uppmärksammat i Sverige som är kulturellt, och det säger att vi i Kina är en civilisation som är artskild från andra.
Det låter lite som Ryssland också.
Ja visst, alltså i den meningen är det ju likadant. Där man säger att vi har en civilisation, den är vår och den har särskilda värden, och varje idé som andra säger utifrån, universella, det är bara ett sätt att förtrycka oss. Vi, den kinesiska civilisationen, är en sluten del av mänskligheten. Precis som Putin säger att hans ruski mir, hans ryska värld, är en sluten del av mänskligheten. Men jag är också övertygad om, det här är det geopolitiska då, men sen finns det ju en massa andra problem som möter oss. Va? Om vi då bara tar klimatkrisen som ett exempel, ett överskuggande exempel måste jag ju säga, så är jag i alla fall övertygad om att för att kunna lösa klimatkrisen så krävs det ungefär de förhållningssätt jag angav. Alltså för det första så måste man ju låta vetenskap och människor få diskutera fritt. Vi kommer ju aldrig få någon vettig uppslutning kring någonting eller någon lösning om vi inte gör det. Va? Vi börjar där. Och det andra är ju det att om det är någon kris som är universell så är det ju klimatkrisen. Den fordrar ju lösningar som till sin natur måste vara universella. Ingen kan lösa de här problemen bara i Schweiz eller bara i Kina. Va? Man måste lösa dem. De är universella till sin natur. Sen är jag också övertygad om att auktoritära styrelseskick heller aldrig kommer att kunna lösa sånt här. Därför att de inte i sig föder idéerna. Och det är också så att om man har despotiska styrelsesätt så blir ju misstagen man gör så oändligt mycket större. Alltså om man bestämmer sig för, bara för att ta ett exempel som jag brukar anföra. På Sovjetunionens tid så tyckte man att det är ju tråkigt att Sibirien är så kallt och otrevligt. Och det är trevligt, det är uppenbart att Ukraina och södra delar av Ryssland är ju mycket bättre och där kan man odla. Vi ska vända floderna. Det var ett projekt som med entusiasm omfattades av den sena sovjetsystemet. Man skulle se till att de inte rann ut i ishavet utan rann ut i Kaspiska havet eller Svarta havet. Det är ett löjligt exempel. Men jag tar det. Alltså, diktaturer kommer att nappa på konstiga idéer och hitta på något. Och dessutom är de ju i grunden så beroende av någon slags förtryckt allmän opinion så att de inte törs gå emot folkmeningar ändå. Jag tror att enda sättet att lösa klimatkrisen är de öppna deliberativa samhällena där vi gemensamt diskuterar oss fram till lösningar som är möjliga.
Mm. Gunnar Petri, aktuell med boken Upplysningen, en essä om dess beskaffenhet, nytta och nödvändighet för samhället. Stort tack för att du var med idag.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.